Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Det brukar sägas att när en tränare tappar omklädningsrummet så är det ett givet tecken på att han måste avgå. Men vad händer när ett omklädningsrum tar över hela klubben? Visst låter det som kaos, anarki och avgrund. Men inget kunde vara mer fel när det gäller dagens lag som revolutionerade sin klubb, sin fotboll och även passade på att revolutionera sitt land.
Ja, vi får ju inleda med att ta oss tillbaka till en tid då världens kanske allra mest färgsprakande nation var inne i en väldigt blek tid. Och nu pratar vi slutet av 1970-talet och vi pratar naturligtvis om Brasilien. Ett Brasilien som då alltjämt var en diktatur. 15 år hade gått sedan den USA-understödda militärkuppen, och under de åren så hade det varit fängslande och torterande och mördande av oppositionella. Men för de som nu tyckte att sånt var underordnat så hade det i sanningens namn även varit ett satans ekonomiskt uppsving för Brasilien. Men det var slutet av 1960-talet, början av 1970-talet. Sedan dess hade världen behövt hantera en oljekris, och för Brasilien hade inte det gått något vidare. Så det ekonomiska undret, ja, det var över. Nu var det istället ekonomisk kris. Och det innebar bensinstationer med begränsade öppettider, en valuta, den gamla cruzeiron, som devalverades flera gånger om. Vi hade en inflation som redan var uppe över 50%. Och det här fick ju följden att livsvillkoren var helt omöjliga att få ihop för den stora breda massan av arbetande brasilianare. Och detta fick då konsekvensen att i maj 1978, ja, då påbörjades en stor våg av strejker i de industrialiserade förstäderna till São Paulo, de så kallade ABC-städerna, där B står för São Bernardo. Och i São Bernardo, ja, där fanns det ju en Saab Scania fabrik. Och faktum är att den här omfattande, omvälvande strejkvågen, ja, den påbörjades på Saab Scanias fabrik. Jaha. I São Bernardo. Jag vet inte fan ifall det är något att vara stolt, ja, över, eller något att problematisera.
Ja, jag tycker jag blev lite stolt över det.
Ja, det kändes, ja, instinktivt som att man i alla fall hajade till, ja, när man förstod detta samband. Ja. Och det ska ju sägas att metallarna på Saab i Sverige, ja, de stod upp för den goda saken. De startade insamlingar i solidaritet och deras internationella sekreterare Torsten Wetterblad, han såg till att smuggla med sig pengarna i cash i resväskor och ta in dem till Brasilien. Och väl där så överlämnade han då slantarna och sedlarna till de strejkandes främsta företrädare. Och det var ju en herre som hette Lula och skulle låta höra talas om sig längre fram i historien. Men okej, nu ska vi inte fastna i banden mellan brasiliansk fackföreningsrörelse och svensk arbetarrörelse riktigt ännu i alla fall. Vi ska bara konstatera att den här gnistan som startade på Saab Scania-fabriken i São Bernardo, ja, men den blev en eld som spred sig över i alla fall hela södra Brasilien. De tungt industrialiserade städerna i landets ekonomiska hjärta. För framme i mars 1979, ja, då rådde någonting som påminner om en generalstrejk där nere. Jag vet inte ifall jag har mandat att använda termen generalstrejk, för den kanske måste omfatta en hel nation. Men jag gillar att säga ordet generalstrejk. Ja. Så därför beskriver jag detta som en sådan. Och när så gott som samtliga fabriker och industrier stod stilla i ett läge då den ekonomiska krisen redan var så gott som total. Ja, i ett sånt läge så fick den brasilianska militärjuntan lov att konstatera att slutet närmade sig och att det närmade sig ganska snabbt. Och var de inte redan övertygade om detta, så blev de nog ännu mer inträngda i realiteten i samband med en fotbollsmatch mellan Bamseklubbarna Corinthians och Santos på Morumbi-stadion i São Paulo under precis de här veckorna. För där på läktaren, där dök det nu upp en ny banderoll med ett budskap som fram till och med detta hade varit helt otänkbart i 1,5 årtionde. Men på den där banderollen stod det på portugisiska ungefär: anistia, ampla geral e irrestrita. Och uttalet må svaja, men innebörden var i alla fall ett rop på amnesti, omfattande, generell och oinskränkt amnesti. Och denna amnesti skulle då gälla regimens fiender, de oppositionella som hade fängslats eller fördrivits ut i exil. Och som om det inte vore nog att fabrikerna stod stilla, att maskinerna hade tystnat, skulle nu generalerna och militärerna dessutom behöva få Brasiliens absolut starkaste och mest utbredda folkrörelse emot sig. Skulle de nu behöva hantera även fotbollen, ja, då skulle deras dagar obönhörligen vara räknade. För det var ju bara att kolla på Morumbi-stadion denna dagen. Det var väl 110 000 åskådare på plats. Och den där amnestibanderollen hängde ju inte heller var som helst på arenan, utan den hängde i själva hjärtat av Corinthians-sektionen. Den vecklades upp bara några meter ovanför en ännu mycket större banderoll. Den där riktiga bjässen som förkunnade att på den där läktaren, där var det Gavioes da Fiel som hörde hemma. Och det var inga goda nyheter för militären som försökte klamra sig fast vid makten.
Iniciando o Falcão, Sócrates, repare o Zico pela meia direita, que bola pro Newton Batata, que bola por cobertura, golaço, 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 tem que comemorar muito.
muito. Nilton Batata, o Brasil marca o terceiro gol no Maracanã. Um passe sensacional de Sócrates.
Ja, för nu börjar allt fler se att det är en speciell kille de hade värvat.
Verkligen. Och detta både på och utanför planen. Liksom 1,91 lång, 38 i skostorlek, yvigt hår, tätvuxet skägg. Han såg ju iögonfallande ut och han spelade på ett sätt som egentligen ingen hade gjort tidigare, brasilianare eller inte. Han hade ju klacksparken som någon typ av signaturmove och han tycktes behärska en typ av 360-blick som fick honom att spela i alla riktningar samtidigt. Han använde vristen och bredsidan som alla andra, absolut. Men han använde även klacken och fotknölen och bollskons samtliga delar. Han såg vinklar där inga andra uppfattade dem. Och Pelé, som snabbt blev en stor beundrare, upprepade gärna det där om att Sokrates med sina klacksparkar, alltså han är bättre när han spelar baklänges än så gott som alla andra är när de spelar rättvända. Och han hade då sin längd och sin resning och sin hållning som gjorde så att han verkligen utstrålade dominans och överlägsenhet på planen. Det var någon som beskrev det som att han hade en spelstil som utstrålade moralisk auktoritet.
Ja.
Och jag förstår verkligen vad som åsyftas där. Men det är ju ändå bara en liten del av helhetspaketet Sokrates. För även om läkarkarriären var satt på is så levde han ju inte ett liv där dagarna började och slutade med träningspasset. Utan han fortsatte vara obrydd, han fortsatte dricka. Han fortsatte vara rätt fram och brutalt ärlig gentemot alla i sin omgivning. Och detta trots att han såklart också tvingades konstatera att fotboll i Corinthians var något helt annat än fotboll i Lilla Botafogo. Som pressen från Gavioes da Fiel och professionaliseringen och liksom alla krav och hela den inrutade tillvaron, helt annan ram med mycket större krav och mycket mindre frihet och något som Sokrates var rätt illa lämpad för och som han reagerade emot. Och till att börja med så såg han till att liksom koppla ur telefonen ur lägenheten där han bodde bara för att han inte pallade med att det skulle ringa massa folk och störa hela tiden. Men sen var det nästan snarare som att reaktionen blev att kämpa emot den här nya verkligheten snarare än att anpassa sig efter den. För den stora staden rymmer även ett stort nattliv. Och Sokrates försökte aldrig dölja att han rörde sig ute i det här nattlivet. Liksom han gav intervjuer tidigt under sin tid i Corinthians då han refererade till prostituerade som citat väldigt intressanta människor.
Ja, jag älskar.
Ja, han gillar stämningen på bordeller. Liksom.
Ja, det är rätt otidsenligt att säga. Jag älskar horor.
Det är otidsenligt och det är ju ovanligt även i 70-talets machismo Brasilien. Ja. Men han var ju inte så här grabbarnas grabb, karakaran, som bara skulle skrocka om sina erövringar i omklädningsrummet, utan han hade ju hela tiden den här högkulturella auran och han försökte introducera böcker för sina lagkamrater och fri från medicinska studier började han istället investera rätt mycket fritid i att lära sig spela gitarr. För han var ju en musiker, som han älskade musik.
Ja.
Och piano hade han försökt tidigare utan att lära sig att behärska. Men gitarren föll sig mer naturligt för honom. Och det hade inte gått lång tid innan han skulle in i studion för att spela in en LP med brasiliansk sertanejo-musik. Någon sorts liksom landsbygdsmusik som han då tyckte sig vara lämpad för att föra vidare till massorna.
Achando a moça tão bela, o rapaz falou pra ela: quero ser o seu amor, ai, ai.
Så ja, han särskiljde sig, och långt ifrån givet, nästan omöjligt att förutsäga vad det här skulle innebära för hans plats och roll i Corinthians omklädningsrum. Skulle han bli en enstöring och en utböling, eller skulle han bli någon typ av ledarfigur, eller skulle han på något märkligt sätt bli en i gänget? Ja, det gick liksom inte att tippa. Nej. Vart det skulle ta vägen. Men något som skulle visa sig helt avgörande, det var att han avdelades att dela rum i anslutning till matcherna med en av Corinthians verkliga trotjänare och kulturbärare, vänsterbacken som gick under artistnamnet Vladimir.
Just det.
Eller det är nog egentligen det, hans tilltalsnamnet Vladimir. Och där vet jag inte ifall hans farsa, likt Sokrates farsa, utgick från egen intellektuell och ideologisk inspiration. Sokrates fick namnet efter en grekisk filosof. Jag vet inte om Vladimir fick namnet efter någon rysk revolutionär.
Han var ju väldigt vänster.
Så det är inte otänkbart med tanke på vilken man han skulle komma att bli. För när Sokrates började dela rum med denna Vladimir, då blev han även introducerad till nya tankebanor. Då påbörjades i mångt och mycket hans politiska uppvaknande. Och det inleddes då, ja, men i närmiljön, i omklädningsrummet, i fotbollsklubben. För även om Vladimir var något av en medborgarrättskämpe, han var själv svart och hade tagit väldigt djupa intryck av den amerikanska Black Power-rörelsen. Men ja, även om han då var någon sorts medborgarrättskämpe, så var han i första hand en fotbollsspelare i konflikt med sin egen klubbledning, sin egen klubbpresident. För han hade bråkat med den här pampen Vicente Mateus om pengar. Och han hade bråkat så mycket och så länge att han till och med hade varit avstängd från spel under en rätt utdragen period. Och det var de berättelserna och de tankebanorna som verkligen väckte en Sokrates som ju kände sig ekonomiskt och kontraktuellt väldigt felbehandlad, utan att riktigt veta vart han skulle ta vägen med de känslorna fram till och med nu.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela styrtipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och styrtipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Men vi har ju pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte. Egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Efter ett år av framgångsrik fotboll så går väl Sokrates upp till Matteus och ber om att få skriva om sitt kontrakt.
Ja, precis. Stärkt av sina samtal med Vladimir så känner han att han inte bara tänker bära runt på den här orättvisan längre. Utan han går mycket riktigt upp till Vicente Matteus och utgår ifrån... Men vad han själv ser som någon typ av allmänt sunt förnuft.
Ja, jag tycker det ser helt rimligt ut när man kollar på det också.
Ja, men det är ju lite så här, ja men lyssna nu här, klubbpamp. Jag är ju numera brasiliansk landslagsman och jag hör ju ofrånkomligen till det här lagets ledande spelare. Är det inte läge att jag betalas därefter? Det är Sokrates pitch och argument. Och Vicente Matteus replik blir ju bara att ja, jo, det kan man ju tycka. Men avtal skrivs av en anledning. Och nu var det du själv som signerade det här kontraktet som vi gemensamt kom överens om. Då funkar det ju inte att bara komma nu och vilja göra det ogjort. Och till sak hör ju då att Vicente Matteus, eller Idi Amin som du gärna vill referera till honom som, han satte någonstans stolthet i att vara den allsmäktige autokraten som styrde Corinthians efter eget huvud och med egen hand och som alltid trollade fram de mest gynnsamma överenskommelserna och som alltid slöt de bästa avtalen.
Jo, men det korkade här var ju att Sokrates hade bara ett år kvar på sitt kontrakt och han föreslog, ja men vi förlänger det men då får ni höja min lön.
Ja, och det har ju liksom, det är inte unikt i fotbollshistorien eller för den delen i näringslivshistorien att ett kontrakt omförhandlas efter att en anställd medarbetare har utmärkt sig. Men Vicente Matteus, han ville då vara allsmäktig och enväldig. Och den stoltheten var någonstans viktigare än vanligt sunt förnuft, vanlig medmänsklighet eller för den delen vanlig affärssmartness,
ja,
som
alltså,
klubbpresident.
Vi har en landslagsstjärna här och han är bland de sämst betalda.
Ja, nej, det är, men samtidigt, ja, det var jag som förhandlade fram det kanonavtalet på klubben och klubbens räkning. Men ja, Vicente Matteus sätter prestige och stolthet framför pragmatisk smidighet. Men nu stötte han på en motståndare som inte bara tänkte böja sig. För med allt sitt egen sinne och all sin skolning och nu även med alla sina samtal med revolutionären Vladimir i ryggen så bestämde sig Sokrates helt enkelt för att utmana Vicente Matteus för att ta striden mot honom och där inledde han det han själv beskriver som en kamp mot systemet. Och systemet i det här fallet är ju då någon typ av brasilianskt transfersystem långt före alla Bosman och Pelé-domar. Och du sa tidigare att ja, men fan, Sokrates hade bara ett år kvar på kontraktet. Mm. Jo, förvisso. Men det var inte så att han var fri att lämna Corinthians när kontraktet löpte ut.
Nej.
För så såg ju inte fotbollen ut.
Nej, men ju sämre du tjänade, desto billigare blev du för andra klubbar.
Det var något sånt, exakt. Och precis hur det funkade vet du tusan. Men det fanns någon sån viktning att ifall du var lågt avlönad så var du även lågt värderad när en annan klubb värvade dig. Så med så liten ersättning skulle det funka för ett Sao Paulo eller ett Palmeiras att snyta Sokrates för en spottstyver. Och där fanns det ju då en situation då Sokrates grundlön kunde biffas upp med bonusar. Och helt plötsligt började det ligga i Corinthians och Vicente Matteus intresse. Nu måste vi dunka in en massa bonuspengar på Sokrates konto så att han inte bara kan lämna för ingenting. Och Sokrates på motsatt sida, men numera helt motsatt aktionsplan. Nej. Ifall de vägrar höja min grundlön så tänker jag inte heller ta emot de här bonuserna. För det kommer att missgynna mig på lång sikt. Så Corinthians satte in bonusar. Sokrates pröjsade tillbaka bonuserna. Och det där ska ju ha pågått i mer eller mindre ett helt år. Ja. Och sen så närmade sig kontraktsslutet och den rätt oundvikliga flytten. Och ställd inför stundade faktum så vek ju sig Vicente Matteus i det läget. Han kröp till korset, återvände till förhandlingsbordet och förklarade sig villig att ge Sokrates mer eller mindre det han begärde.
Som jag fattade, mycket mer än det han begärde ett år tidigare.
Mycket mer. Jag tror att när allt kom kring så 50-dubblade han typ sin lön från över en natt sommaren 1980. 1990. Ja. Och sommaren 1979, när han först hade försökt omförhandla, då var det snarare en tiodubbling han hade fiskat efter.
Där fick du Idi Amin.
Ja, nej, där gick han verkligen. Där föll han på eget grepp. Och nu vaknade Sokrates upp till en verklighet där han själv begrep att okej, nu är jag inte längre enbart en av Brasiliens bästa fotbollsspelare. Nej, nu är jag även en av Brasiliens mest välbetalda idrottsmän. Och jag har ju vunnit en stor, stor seger. Så tusan vet om jag inte även är en av de brasilianare med mest faktiskt handlingsutrymme och störst reell makt. Det var rätt omtumlande för honom att han faktiskt av egen kraft kunnat utmana och besegra den här dunderpampen som verkligen tillhörde nationens yttersta elitskikt. För han var inte bara gruvman och asfaltsbaron. Han var även en del av partiapparaturen runt militärstyret. Så på alla sätt en riktig etablissemangskoloss. Och nu hade Sokrates vält honom.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där då.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd, de har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är, alltså att det är doften som är en smak, men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är, och det känns inte som du dricker vanligt vatten, för att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att, oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp. Mm. Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Är -up.se Kings 10% rabatt giltig till och med 30 april?
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och den här nya insikten som Sokrates har fått går ju att ta med sig ut i samhället i övrigt också.
Definitivt, för hela den här kontraktsstriden, den sammanfaller med en tid av politiskt upptinande. För nu är vi ju precis tillbaka där vi började. Vi är under de här åren då fackföreningsrörelsen går ut i strejk och då de politiska missnöjesbanderollerna börjar synas till och med på fotbollsläktarna. Och det får ju militären att förstå att deras grepp är på väg att försvagas. Så det här leder till någon typ av liksom brasiliansk glasnost. Den gamla maktstrukturen börjar luckras upp. Militären påbörjar en typ av reträtt från politiken. Och den reträtten leds av en herre som heter João Figueiredo. Och han blir den sista presidenten att tillsättas under militärregimen. Och han tillträder i mars 1979 samtidigt som den här strejkvågen väller över landet. Och han går även Gavioes da Fiel-läktaren till mötes. Han beviljar den där generella amnestin som efterlysts både på banderoller och i debatter. Han låter fria fängslade oppositionella och han tillåter att många av dem som gått i exil framöver återvänder. Och vad förenar då den här lite mjuknande militärpresidenten med den mycket hårdföra fackföreningskämpen på andra sidan fängelsemuren? Vad har egentligen João Figueiredo och Lula gemensamt? Ja, båda är naturligtvis enorma Corinthians-anhängare. Ja. Nästan omedelbart efter att han blivit president så såg João Figueiredo till att utnyttja sina privilegier och mer eller mindre bjuda in sig själv till Corinthians 69-årsfest där han då fick möjligheten att skaka hand med sin absolut största hjälte Sokrates, ja, och sen knalla därifrån med en signerad tröja.
Ja, men är det inte lite otippat att en militärdiktator håller på en arbetarklubb?
Lite, men mindre än det kanske kan framstå som, eftersom att Corinthians i kraft av sin storlek vid det här laget, ja, men egentligen genomsyrade alla samhällslager. Mm. Det förblev en arbetarklubb i själ och hjärta, men sträckte sig numera långt mycket längre än så genom Brasiliens olika samhällslager. Och det här bidrog till, det här skapade en känsla av att in i 1980-talet då befann sig Corinthians mitt i samhällsutvecklingen. Det var på deras läktare förändringskraven syntes och det var i deras anda som motståndare kunde mötas och det var i deras omklädningsrum som revolutioner skulle påbörjas.
Och en politiskt nyvaken Sokrates inser att hans eget uppvaknande behöver inte stanna vid ett fotbollskontrakt, va?
Nej, för hans missnöje, det begränsades ju inte till enbart hans egen lönecheck, utan instinktivt hade han alltid känt det är en rätt stark motvilja till hur fotbollen fungerade. Och det var ju i och för sig rätt tydligt knutet till att han ville vara fri och rumla runt.
Ja.
Men hans reflex hade alltid vänt sig mot den här situationen där spelarna i praktiken var livegna. Där klubbarna som de var kontrakterade till bestämde över deras dagar, deras framtid, ja men i stort sett deras liv. Och dessutom hade han också alltid känt det här att den ekonomiska orättvisan, orättvisan runt fotbollens fördelning inte stannade vid honom. Här är jävlar, här spelade de inför mer än 100 000 åskådare och inte nog med att spelarna var underbetalda i relation till klubbpamparna. Än värre var det ju med folket som jobbade runt laget och arenan. Och det hade redan i Botafogo fått honom att ta initiativ till att samla spelargruppen och gemensamt beslutat att avstå en rätt stor del av segerbonusarna till tvättkvinnan, vaktmästaren, massören. Ja, ni fattar, alltså ja. Den typen av fotbollsfolk. Och stärkt av sin framgång runt sitt personliga kontrakt så började han nu även driva samma typ av frågor i Corinthians, där apparaten såklart var ännu mycket större. Biljettintäkterna var större, sponsoravtalen var större, antalet anställda var mångdubbelt, så det var en hel del pengar som skulle fördelas. Så Sokrates drev först och främst på gentemot klubbledningen om ja, men större bonusar. Och därefter drev han gentemot sina lagkamrater sedan frågan om att avsäga sig en stor del av de här nya pengarna för att istället låta dem gå till fotfolket runt klubben. Och Sokrates var fortfarande inte särskilt ideologiskt avancerad eller komplicerad. Det här var någonting som han gjorde och försökte driva bara för att det kändes rätt. Det kändes så konstigt för honom att folket som han delade vardag med skulle lämna fotbollsarenan och åka hem till någon typ av fattigdom samtidigt som pengarna flödade två dörrar bort i samma korridor. Och det ena gav liksom det andra. En känsla födde en instinkt och en handling som därefter blev en övertygelse. Och när vi nu närmar oss 1981 så är det en helt ny Sokrates som ger sina tidningsintervjuer. Nu är det inte längre mittfältaren som pratar om sportsliga krav och möjligheter, utan nu är det en fotbollsföreträdare som resonerar runt förhållandet mellan en arbetsgivare och de anställda. Han ger en intervju i februari 1981 till det stora brasilianska fotbollsmagasinet Placer, och det inledde han med att hamra fast att det som behöver ske inom fotbollen, för den delen inte bara inom fotbollen, det är att minska gap mellan chefen och de anställda. För så länge du är reducerad till en anställd, ja men vad gör du? Du gör det som är nödvändigt och sen stämplar ut och åker hem. Ja. Du har inget incitament att bygga upp målbilder eller att skapa eller att älska din arbetsomgivning. Så jag respekterar och beundrar de företag som får sina anställda att öppet säga vi här på företaget, och jag skulle älska om vi började säga vi i Corinthians. Det jag vill, det är att Corinthians ska bli en förlängning av våra familjer. Och när Sokrates pratar så här, ja, då är det ju väldigt tydligt att här har det inte bara såtts ett frö, utan här har det här fröet vattnats och hunnit växa till sig rätt jäkla mycket.
Ja. Och nu är vi framme vid en väldigt viktig grej, för att det är presidentval i Corinthians och här har Vincente Matteus problem.
Ja, fast han tycker ju sig ha en väldigt tydlig och välfungerande lösning på problemen. För Vincente Matteus, han har med korta formalistiska avbrott suttit vid makten i Corinthians sedan 1950-talet. Och det borde ha varit omöjligt, för det är konstitutionellt förbjudet. Du får bara vara klubbpresident i 2 mandatperioder, alltså lite knappt 10 år. Men som vi är smärtsamt väl medvetna om nu för tiden, sådana där stadgar går ju alldeles utmärkt att runda ifall man bara är tillräckligt skrupelfri och har fogliga, lojala medhjälpare på rätt positioner. För det Vicente Matteus tänkte sig att göra, det var ju rätt och slätt att köra en Putin.
Ja.
Putin, okej, han får inte vara Rysslands president längre. Så då sätter han sin lakej Medvedev som president. Och så låtsas han själv vara premiärminister under en mandatperiod. Och sen kör han igen.
Ja, och det var å andra sidan på den tiden Ryssland hade en konstitution innan han tog väck den också.
Ja, och sen var den ju bevisligen hyfsat tandlös.
Ja.
Men så här såg då även Vicente Matteus plan ut långt före Putin. Och den verkade gå som smort. Det verkade bli precis som planerat. För nu blev då hans gamla vicepresident Valdemar Pires formellt sett utnämnd till president. Och det var precis enligt plan. Det skulle bara tillåta Vicente Matteus att köra på precis som vanligt, men han drog den tanken lite väl långt, för han orkade inte ens bry sig om att låtsas, och han orkade inte bry sig om att visa minsta lilla uns av tacksamhet mot Valdemar Pires för hans undfallande, utan tvärtom så skulle han nästan vara demonstrativt övertydlig kring hur han minsann lurat systemet och hade blind lojalitet från sina undersåtar.
Ja, det är ju rätt korkat att vägra lämna sitt presidentkontor om man nu inte är president längre.
Jag tänker absolut ställa min jävla vrålbil på presidentparkeringen också. Varför skulle jag göra något annat? Och började gnisslas från den här marionetten Valdemar Pires. Ja, men då ska han fan veta sin plats. Då ser jag till att han inte ens får komma in på hedersläktaren när Corinthians spelar hemma. Och det här ska då formellt sett vara klubbpresidenten som förvägras den rätten. Och här känner väl Valdemar Pires att nu har det trampats lite väl mycket på min stolthet. Och samtidigt så mullrar missnöjet från Gavio Estafiel högre än på väldigt länge. Och det här är ju deras stora eviga strid. De skapades för att motverka precis den här typen av personligt pampvälde. De skapades för att slåss mot Vicente Matteus. Och nu så spottar ju presidenten dem rätt i sitt kollektiva ansikte. Men precis som fallet visade sig vara i kontraktskriget mot Sokrates, så har ju Vicente Matteus på klassiskt pampmaner överskattat sin egen odödlighet. Han blir för dumarrogant för sitt eget bästa. För nu sluter sig Gavio Estafiel samman med Valdemar Pires. De ställer sig bakom honom och säger att, ja men vänta nu här, du är ju faktiskt utnämnd till klubbpresident. Kräv din rätt.
Ja.
Knuffa undan den där jävla gubben så har vi din rygg. och en indignerad Valdemar Pires inser att ja, vad fan, jag har ju faktiskt både rätten och folket på min sida här. Så hör du gubbstrutt, ut ur mitt kontor, bort från min parkeringsplats, bort från läktaren där det är jag som bestämmer. Och inträngd i ett hörn utan någon som helst möjlighet att ta sig ut, så accepterar till sist Vicente Mateus sitt nederlag. Han lämnar över presidentposten och han tar rätt många av de långlivade klubbhöjdarna med sig. Det är liksom inte så att han går ut genom dörren själv, utan han tar med sig i stort sett hela sitt entourage. Och det innebär vakanser på flera nyckelpositioner. Nu finns det möjligheter att tillsätta en ny typ av klubbledare här, för den gamla stammen har smitit ut med svansen mellan benen.
Och det kan man lugnt säga att Pires gör.
Ja, och det är lite en utnämning som bara sker. För ifall jag har fattat saken rätt, och här ska jag faktiskt skjuta in en reservation, att jag inte riktigt lyckas trippelkolla grejen på ett sätt som gör att jag känner mig trygg med händelsekedjan. Men om jag har fattat saken rätt, så uppstår en lucka på sportchefsstolen som den avgående sportchefen själv tar ansvar för att fylla. För så som jag uppfattar saken, så väljer den utknuffade sportchefen att lite försåtligt sätta dit sin egen son, som han själv uppfattar som rätt oduglig. Ja, men en odåga. Ja. Själv är han då en liksom ordningen och auktoritetens man från militärmakten. Och grabben hans, nej, ingen ordning där. Han har valt en helt annan väg. Han liksom flummar runt i universitetsvärlden och låtsas vara någon typ av intellektuell aktivist och lever sitt liv helt utan riktning. Ja, nej, vi gör på ett sätt som ska lära dem alla en läxa. Jag erbjuder den här vilsna sonen mitt gamla jobb, så ska han få se hur jäkla krävande och svårbemästrat det egentligen är. Och på samma sätt skickar jag även en syrlig känga till klubben och till alla de som har trängt ut mig. Ni uppskattar inte mitt jobb som sportchef. Nähä, nu ska ni få se vad en skäggig slusk kan ställa till med på samma position.
Ja, och det var då Adilson.
Adilson, en kille som farsgubben tidigare försökt göra till direktör på någon kakfabrik som tillhörde ett familjeföretags paraply, men som överhuvudtaget inte hade funkat i den rollen. För han var ingen företagsledare. Han var ingen auktoritär chef som stakade ut riktning med hela sin näve. Utan han var en skäggig, övervintrad studentaktivist som kallade sig själv för sociolog.
Läste du sociologi någon gång på universitetet?
Ja, 20 poäng.
Ja, men det gjorde jag med. Men visst var det roligt.
Jo, men jag kan ju förstå hur den här företagsfarsan ur militärapparaten känner, ska det här vara ett yrke? Ja, sociolog, vad fan pratar du om?
Nej, men vad jag kan se är ju att man går in med ganska öppna ögon och är öppen för nya idéer. Liksom.
Ja, herrejävlar, jag ska inte tala emot bättre vetande. Jag älskade sociologi. Jag tycker det är ett fantastiskt forskningsområde. Men Det var i alla fall en sanning uppe runt Umeå universitet att där på den samhällsvetenskapliga och än mer den humanistiska fakulteten, det var inte alltid helt tydligt vilket yrkesliv som väntade.
Nej, det är
när
det
man
ju
hade
inte.
Läst
men det är jävligt
40,
roligt.
Men ja, nu blir det den här även. Adilson, 34 år gammal, svajig student med samhällsförändrande sociologambitioner, som plötsligt ska bli sportchef för Corinthians. Och han var inte någon vidare kakfabriksföreståndare. Och om något var han ännu mindre kvalificerad för att styra en fotbollsverksamhet. Ja. Men som du själv tidigare antydde, om inte annat så i alla fall öppen och nyfiken gentemot sin omvärld. Så han tycks bara valsa in den här hösten och liksom kalla Sokrates och de andra till stormöte. Och bara säga att, ja, vad fan, det här vet jag ingenting om. Jag har lärt mig lite grann om kakor och så tycker jag själv att jag är rätt bra på sociologi. Men fotboll, jag har inte en aning. Mm. Och vad, liksom, ja, vad håller ni på med här egentligen? Och hur tycker ni det funkar? Och ifall ni inte tycker det funkar något vidare, så berätta för mig vad som inte är bra, så får vi väl se till att rätta till det.
Det här gillade Sokrates, du.
Det här gillade han något så inåt helvete, för när han började prata med Adilson på ett litet djupare plan så fick han då även förklarat för sig att den nya sportchefen inte såg fotbollsklubbar som, citat, kapitalistiska företag till för att göra vinst, slutcitat. Utan tvärtom så blev den här förmenta sportchefen Sokrates nya ideologiska vägvisare och kompass. Han försåg honom med diverse litteratur från sociologen på universitetet i Sao Paulo och pekade ut en riktning för Sokrates att röra sig mot ifall han nu ville vidga sig och utvecklas intellektuellt och ideologiskt. Och det tyckte ju Sokrates var ögonöppnande, men det han framförallt upplevde som inspirerande, det var ju att han nu, ja, men i praktiken erbjöds en yta som han och de andra spelarna fick mandat att forma i stort sett som de själva ville. Ja, här har vi en fotbollsklubb. Så som jag ser det som sportchef, så är det ni spelare som är fotbollsklubben. Så ni kan känna er ganska fria att tycka och bestämma från och med nu. Och så får vi se vart det tar oss.
Ja.
Gå med mig bakom skuggor, ser du solen.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.